Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Så är vi återigen varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är torsdag den 7 mars och vi har klivit upp extra tidigt denna arla morgon, Fabian. Det finns ett liv bortom att man pratar Premier League ett par timmar varje vecka som också ska gå ihop. Och du kommer dessutom med ganska lite sömn i bagaget efter att du gjorde en Champions League watchalong i går kväll också. Det är det hårda jobbet och det verkar som att Christoffer Svanemar har fått konkurrens som den hårdast jobbande i branschen. Det är inte mycket sömn du har fått sedan du satt i studion på K26 igår till att vi ska prata det senaste kring Premier League idag.
Nej, så är det verkligen. Jag får börja sändningen så här.
Knäck om bira. Knäck om bass. 0734.
Ja, det är ändå 2024. Det är ändå 2024 när man romantiserar det där ljudet som en nocco. Men fan. Det borde varit. Ja. Sätt sig på snälltåget. Alltså, snälltåget är helvetet på jorden. Men hemma 00:55. Jag har 10 minuter promenad hem från Norrköping centralstation. Men jag bara, nej, jag behöver sova. Det blev en taxi hem. Somnade ganska fort faktiskt. Jag har ändå fått mina timmar, så jag känner mig ganska fräsch och taggad för det här. Och fan, det ska bli 7 grader och sol i Norrköping idag när man ska upp på taken. Så nästan så att man ska börja jobba på brännan idag, eller?
är det premiär för bar Ybor idag?
Alltså, den brukar ske i mars. Sen är det lite ironiskt, mest för att man ska skicka en bild till kompisar. Liksom, nu har jag legat i Ido och inte skickat en... Eller jag har ju bara skickat tragiska bilder liksom, när jag står fullt påklädd som jävla Eskimo i minus 20. Men nu börjar det, för nu vet de hur jävla bra jag kommer ha det på jobbet när man får jobba på brännan dagligen.
Ja, men det är härligt. Ja, men det vankas vår känsla faktiskt lite här i Skåne, nere på kontinenten också. Sen får man ju då, det är ju alltid det här, det är ju, jag ska ju inte säga att det är pest eller kula, men även de här då första rejält soliga dagarna man får betyder ju däremot alltså snorkalla nätter och minusgrader kanske till och med på morgonen.
När man hade lilla överspelningen när man skulle till tåget igår. Bara, fan, det är ändå 4 grader och solen är framme. Tog man ju en tunnare jacka. Sen när man skulle hem var det -3 och man frös till döds.
Ja, men det är det ständiga. Liksom. Man blir så jäkla lurad. Jag tänkte bara på tala om, du nämnde snälltåget. Och du brukar ju ändå lagom jämna mellanrum ge en liten känga åt SJ. Du kan inte varit jätteförvånad över. Jag såg någon sån här typ konsumentbarometer på företagen vi har minst förtroende för i Sverige. Det var ju såklart SJ 1. ICA har ju gått upp som 2 också efter inflationsdopade höjda priser också. Men SJ, där står du bakom till fullo, antar jag.
Så, grejen är att jag brukar faktiskt försvara SC. Alltså, de är oftast i tid.
De har fan inte gjort i den här podden i alla fall.
Jo, men alltså, det är ju vissa tåg. Alltså, snälltåget som går ner till Malmö, nattåget 23.10 från Stockholm på vardagar. Men det är mer att det är väldigt speciella människor där. Många som typ så här går in på toan och röker. Det är inte SJs fel egentligen att konstiga människor åker med deras... Alltså, de behöver fräscha tåg. Så, nej, nu låter jag som att jag hatar vissa människor. Vi ska inte gå dit. Men alltså... ganska bra tidsratio. Sen har jag, eftersom jag åker ganska mycket tåg, jag har ju SJ Prio svart så man kan byta avgångar utan extra kostnad. Så ser jag att ett tåg är sent från Malmö så kan jag enkelt byta det. Så jag lider inte så jävla mycket av det.
Nej, men jag hör dig och vi ska inte fastna i företag som ska få sig någon liten känga här. Vi ska ju prata såklart den engelska bollen som vi alltid gör två gånger i veckan i detta format. Men det har inte spelats jättemycket fotboll, men den fotboll som har spelats, det var ju bland annat på måndagskvällen där vi inför och under då det avsnitt vi spelade in senast kände lite lätt på om det kanske gick att hitta Fool of the Week redan på förhand. Man brukar ju dela ut liksom, vissa priser delar man ju ut postumt, men det kändes ju som att inför den här matchen så fanns där potentiella måltavlor som mycket väl skulle kunna bli Fool of the Week redan på förhand. Sheffield United som klubb, deras försvarsspel kanske kollektivt. Chris Wilders ganska patetisk intåg i klubben. Anneli Hodzic bubblas ju alltid in. Och efter 0-3 på 13 minuter, Anel borde haft ett rött kort efter att han från ingenstans bara tar. Är det Kivior han tar? Drar han dubbelgreppet i tröjan, skickar ner han i backen. Och fansen lämnade Bramall Lane innan
det ens hade gått en kvart. Är det malmöitiska det där beteendet, eller med tanke på Martin Olssons helgen hade?
Alltså det är en tuff helg för en malmöitisk backlinje. Adderar vi Pontus Jansson som vi på alla sätt och vis älskar, men han kanske inte var så vältalig i hur han valde att försvara delvis sin broder Martin Olsson heller och liksom sparka på Varberg-spelare. Det känns som att man kan vara större än så. Så det är en tung vecka för malmöitiska försvarsspelare.
Ja, det kan man lugnt säga, men fan, Sheffield United, det var ju VM med att kritisera Sheffield United på sociala medier, men alltså fy fan vad dåligt. Alltså jag var chockad efter den här matchen, när man liksom, jag ska vara helt ärlig, jag stängde av efter 60 för liksom det gjorde ont att kolla på, men folk började prata om att Southampton satt och väntade på att deras rekord med 0-9 skulle slås, att det egentligen liksom var dags, men sen kollar man liksom när den här matchen slut 6-0, såg du XG eller?
Nej, har jag inte sett faktiskt.
Typ på två.
Ja, men det var ju ett kliniskt Arsenal inledningsvis framförallt. Så det är två låter ju lågt. Och
City är mer överlägsna United än vad Sheffield United är Arsenal.
Ja, och tycker du då att Chris Wilder kanske skulle kört samma approach som Erik ten Hag efteråt och sagt? Men något dumslut hit och dit så vinner vi den här matchen.
Ja, marginaler emot oss. Vi kan vinna den här matchen. Vi är inte så långt borta som det ser ut. Det är fan det här som är mest provocerande med Erik ten Hag. Det har vi inte pratat om så mycket. Att han står och säger att han är nöjd efter varenda jävla insats. Skit i Erik ten Hag nu. Arsenal. Går det att ta någon ny vinkel på det här Arsenal? Det är bland det värsta jag sett. Alltså, nu... den här matchen är med att man möter Sheffield United, så det är lätt att fokusera på hur jävla dåliga de är och kommer förmodligen slå Premier League-rekord i antal insläppta mål under en säsong. Men att Arsenal nu, vad har man gjort? Man har väl gjort 17 mål de tre senaste bortamatcherna. Det är liksom, det är helt sinnessjukt. För en av charmerna med Premier League tycker jag alltid har varit att det finns inga lätta bortamatcher. Liksom, man vet att åker Liverpool till Nottingham så vet man att det kommer vara en tuff match även om de ligger där liksom. Nu i år har det varit Burnley och Sheffield United har väl inte varit jättetufft, men liksom City har haft tuffa matcher i Luton. Liverpool har kryssade borta mot Luton. Det finns inga lätta. Så att det här sker och att Arsenal gör det gång efter gång, det är fruktansvärt imponerande. Och framförallt Arsenal, de har inte pratat om så mycket tack vare att man öser in mål så mycket, men det är försvarsspelet som nästan sticker ut på en helt sinnessjuk nivå efter 2024. Man släpper inte till en enda målchans.
Nej, och nu var väl Raja uppe dessutom som etta i den där, heter det fortfarande Golden Glove? Känns som det alltid har hetat det.
Jag tror att det heter det.
Så jag antar det. Flesta nollor, han var uppe på 9 stycken eller något. Nu får vi se. Nu får han vila till helgen med tanke på att det är utlåningsavtal. Just för att ta sig runt vissa ekonomiska ramverk kanske. Så är han ju fortfarande inte signad från Brentford. Så han får inte stå till helgen. Vi får se om Ramsdale kliver in och kastar in ett par bollar för att han är frustrerad på Arteta. Men jag håller med. Det har ju varit extremt bra det där försvaret. Och det har vi väl däremot nämnt tidigare hur det märkliga i att man skulle börja laborera så mycket inledningsvis under säsongen när det var så självklart att det var så mycket som var rätt redan förra säsongen och istället bygga vidare på det. Sen vad gäller offensiven och hur mycket den sprudlar och i alla fall hur många mål det leder till, och du var inne på de här rekordet som det har blivit de senaste 3 bortamatcherna med då 3 gånger minst 5-0. Det hade väl aldrig skett tidigare i Premier League-historien. Man hade väl nu noterats för lika många bortamål 2024 som Manchester United hade noterats för hela säsongen, om vi då får fortsätta sparka på er lite. Och det tog ju ett gemensamt beslut med några lyssnare. De tyckte vi, det var vissa vi inte skulle sparka på. Anel till exempel, även om nog några tycker att vi ska få sparka på honom. Men ditt supporterskap var liksom, det var okej. Det gick, det hade frisedel. Vi får lov att sparka på det hur mycket vi vill. Men att Arsenal är så här självklara nu, gör så här mycket mål, det är ju superimponerande med tanke på var de kom ifrån där kring årsskiftet och att det ändå lyftes lite frågetecken. Sen hade vi en diskussion, och den är ju såklart superfärgad i ett helt annat sammanhang, när vi pratade Liverpool specifikt, jag och några andra, där jag bara lyfte frågan, och du får väl då i så fall vara dummare i den diskussionen, för det kan ju såklart bli en målskillnadsaffär, och där har ju Arsenal, nu tror jag de har 6 bättre än Liverpool, kanske 4 bättre än, nej, ännu bättre än City tror jag, City är faktiskt 3 i
målskillnadsdiskussionerna
just nu, men att, och det kan ju bli, i slutändan kan det bli en avgörande poäng så att säga, att ha bäst målskillnad, absolut. Men likadela som det måste vara häftigt att se sitt lag pulverisera massa motståndare på det här sättet, så måste det också vara lite frustrerande att 3 stycken 6-0 segrar, typ, eller 6-0, 5-0, 6-0 eller vad det är. Det ger ju i slutändan bara lika många poäng som om Liverpool vinner med 1-0 i 99:e minuten varenda vecka. Alltså det, förstår du vad jag menar? Att man känner att man är så jävla bra, men det betyder ju i slutändan tyvärr inte mer än de som jävligt orättvis lyckas knipa 3 poäng.
Alltså rent krassläget är ju oförändrat. City har ju i och för sig sitt lilla debakelkryss hemma mot Chelsea, men Liverpool, sen de förlorade matchen mot Arsenal, har ju gått rent, även om det inte känns som det, även som det känns som att Liverpool haft väldigt mycket problem med framförallt skador och liksom ungdomar. Man har tagit en titel och gått rent i ligan, så jag vill säga, sen tror jag fortfarande Arsenal är så mycket inne i att det är så jävla kul att hålla på Arsenal nu igen, precis som det var förra året, så att de känner inte riktigt så där. Och jag, om vi har kollat på spelschemat som har varit och sagt liksom att Liverpool kanske har det bästa, City näst bäst och Arsenal ganska tydligt sämst spelschema, med tanke på att man ska möta United borta, man ska möta Spurs borta och man ska möta City borta. Så Arsenal har ju på pappret ett väldigt tufft spelschema de avslutande 11 omgångarna. Men grejen är så här att fortsätter man vara så här jävla bra, fine liksom att man inte kommer vara favorit och troligtvis inte kommer få med något från Etihad, för det är väldigt få lag i världen som gör det, men Spurs borta och United borta när Arsenal ser ut så här, ser jag inte ens som speciellt tuffa matcher, även om det är rivalmöten och det är liksom North London Derby. Så jag tror, alltså en viss frustration, men jag tror att Arsenal är så jävla inne i det och tycker att det är så fruktansvärt kul nu, och jag måste bara, alltså grejer vi har diskuterat med Arteta den här säsongen, alltså vi diskuterade Raya eller Ramsdale, vad Arteta håller på med, hur mycket det kommer påverka truppen och så vidare. Det vill bara landa i liksom att det har blivit jävligt bra. Sen hur mycket del Raya har att han inte får några skott på sig för att försvaret är så bra, det är ju svårt att analysera utan att sitta med liksom taktiska verktyg. Men det är ju inte så att man ser att en schism har gått ut över truppen för att Ramsdale beter sig tjurigt, och nu ska han som sagt stå på lördag 18:30 mot Brentford, som du var inne på. Den tycker jag faktiskt även att vi på riktigt nu efter de senaste månaderna, kanske framförallt hela 2024, när Gabriel Jesus har varit skadad och man har slutat spela med Nketia, när Kai Havertz har tagit den och liksom spelat falsk nia, den lite den rollen han var tänkt att kanske ha när han kom till Chelsea som han hade i Leverkusen. Men fan vad bra Kai Havertz har varit den här perioden. Och han verkligen hittat sin roll och han gör verkligen sina medspelare bättre. Så det, är väl liksom också där att man ska inte ropa hej igen och säga att det är en succévärmning. Men om vi har kritiserat honom tidigare den här säsongen, eller vi, det är fan Pierre återigen. Jag vill inte ta skott för allt skit Pierre snackar. Så måste vi liksom verkligen stämma in i hyllningskören och... Jag vet inte om man ska be om ursäkt till de Arsenal-supporterna som alltid har försvarat honom och sagt att det kommer bli bra. Jag vill ändå tro att det är lite enögd supporterskap med i den bedömningen. Men jag ställer mig i hyllningskören till Kai Havertz och nej, hands down. Jag hade fel som läget ser ut just nu.
Mm. Vi har en jävla fin helg framför oss. Vi ska faktiskt umgås hela helgen, göra Tuttle Weekend lördag förmiddag. Sen blir det heldag med fotboll. Ångestmöte först ut Manchester United Everton och sen på eftermiddagen så är det ju den där Arsenal-Brentford. Ska vi liksom ta oss till Arsenal-supportrarna, bikta oss och be om ursäkt för höstens all kritik?
Ska vi gå in på Flying Horse på Odengatan och ställa till en scen och ta ordet, gå upp på baren och be om ursäkt och fråga om de vill omfamna oss? Vi kanske jobbar in några mer lyssnare. Pierre spelar egen match och han skulle missa första kvarten, så han kanske kan komma in och rädda oss om det är, liksom, om det är folk som vill döda oss.
Det vore ju, jag ska inte kalla det cirkelslutning, men vi stod ju på Flying Horse för ganska exakt ett år sedan. Det var väl lite längre in på den här våravslutningen när Arsenal spelar. Är det 3-3-matchen hemma mot Southampton?
Ja, stämmer.
Tror jag
stämmer.
Där, jag ska inte säga att titeln rann dem ur händerna, men det var ju i den där perioden av 2-3 veckor där det till slut kanske var tomt i tanken. Så jag vet inte. Arsenal, vi får fråga Arsenal-fansen. Vill de ha oss där eller inte? Det är i och för sig ganska... Det är ett 100% svar på att ingen vill se oss där innan antagligen.
Alltså, jag hade velat haft oss där om jag var dem. Är det ödmjukt sagt eller väldigt självgott?
Nej, det är mest bara vidrigt faktiskt. Men, och jag tror, alltså, som sagt, var de här 6-0-sägarna tar en just i tabellen nu, det jag tänker i ett lite så, det jag i alla fall kan gå till mig själv och känna med Liverpool när man var uppe på de här otroliga ibland siffrorna i ligaspelet med 97 mot 98 är väl det mest extrema, och när man utmanade City på det sättet man gjorde. Jag förstår ju Arsenal på när de tittar på sitt lag. När de åker till Emirates eller åker vecka in och vecka ut på bortamatch för land och rike runt, och man ser det här, och jag ser liksom Pierre, han lägger ut varje jävla match på Twitter med who put the ball in the Sheffield net, alltså sådär. Alltså det är ju banter för att de har så jävla roligt, de är ute och slaktar lag på lag.
Man har roligt som supporter alltså.
Du borde testa, men... Sen blir det ju, alltså at the end of the day så kommer det komma en dag när du också sätter dig och tittar på tabellen efter 38 omgångar och inser, fan, alltså vi har aldrig varit så här bra någonsin. Vi har aldrig spelat så här bra fotboll. Det känns som vi aldrig har gjort så här mycket mål. Vi har aldrig varit ute och liksom festat och haft roligt med vänner under hela säsongen. Och så kommer vi ändå trea. Eller två. Alltså, förstår du vad jag menar? Det blev ju faktiskt inga titlar förra säsongen.
Säger du att de får uppleva vad du har upplevt i 4 år nu? Eller 5 kanske?
Det enda jag bara varnar. Alltså så här, njut verkligen så länge det varar. Och det kan mycket väl kanske bli en till. Alltså just nu, det pratade vi om förra veckan, skulle jag bara gå på vad jag ser utan att väga in någonting annat kring historia eller vad jag tror om tyngden och tränarnas verktyg till att ta detta i mål, så hade Arsenal mycket väl kunnat ses som favoriter här och nu. Men det är också så jävla sjukt i den här, tyvärr då, engelska fotbollsvärlden i toppen just nu, att det kan vara så här jävla bra och så kanske det ändå inte blir någonting. Och det är ju därför, nu kan man alltid väga in då skador och skit kring Liverpool när de har gjort de här stora dipp, men jag tror det är det mest som har påverkat Liverpool i de här sen. Ja, men efter 2-3 år det kommit en sån jävla skitsäsong. Och det handlar ju mer om att du är mentalt tränerad av att känna att du tar ut dig maximalt och så blir det fan inget av det.
Nej, jag fattar verkligen det. Och det jag svårt att fatta med Arsenal är att det känns som ett halvår sedan vi hade den här ja, med streaken när man inte vann innan jul, när man torskade de här matcherna mot Aston Villa, och det liksom, man åker ut FA-cupen direkt efter det mot Liverpool, när det känns som Liverpool knappt vill gå vidare för att de kommer spela så många matcher, och sen helt plötsligt Arsenal på något sätt bättre än vad man var på hela förra säsongen, och vi är hela tiden återvänt till att vi inte känner igen Arsenal. Även om de har fått med sig resultaten ganska bra den här säsongen, så är det inte samma underhållande Arsenal som självklart som spelade förra säsongen fram till mars. Om du vill så kan vi ta upp matchen på Anfield som exempel. Det var väl efter den det började liksom gå ut för, vilket inte var konstigt heller för att man inte hade rutin och man gick upp mot City, men det är häftigt för det kom verkligen från ingenstans, så det ska bli jävligt kul. Vi har snackat väldigt länge om att man lägger upp för att det kan bli ett trehästar-race, men det är fan fantastiskt att det är det, att det inte bara är två matcher, det är nervi varje helg, att det liksom är tre matcher som spelar så extremt mycket roll, för att det är så tajta scheman och det skiljer bara två poäng mellan ettan och trean, och framförallt att det är tre så fantastiskt jävla bra lag. Just nu är det klart att City och Arsenal på något sätt sticker ut för att man är bättre, men det har ju att göra med att Liverpool har haft så fruktansvärt mycket skador, och Nunes tillbaka i träning, Salah tillbaka i träning, jag vet inte, var någon mer, Soboslaj var också tillbaka igår eller vad?
Ja, men det var Nunes och Soboslaj var ju tillbaka redan i truppen och fick ju minuter mot Nottingham, ja. Och nu är, och Salah är tillbaka i träningen med den trupp som är i Prag i detta nu, och
spelar vi 20,
och kanske inte super tillsammans med Jocke Lundberg och Oskar Ripström, våra vänner som vi tänkte ju ringa dem, men jag tror inte det går att få tag på dem.
Tror
inte
de är vakna, va?
Nej, inte efter att jag såg lite klipp från Prags nattliv.
Jag facetimade med Jocke i natt från tåget. Det var
det bra, stökigt. Var det ett givande samtal?
Han hörde inte vad jag sa, så nej, det var inte jättegivande.
Det är bra. Nej, vi får se. Nej, men jag vet inte. Liverpool, de tog ju med sig hela truppen till Prag i alla fall. Jag har ju argumenterat för att jag vill se... full rotation och att i stort sett ingen spelare som ska starta på söndag mot City behöver väl lägga någon som helst energi på att spela ikväll. Alltså jag är ju med på att vi torskar till och med muddamålet om det gör att vi har fullt batteri till på söndag för att istället vända nästa vecka på Anfield om det skulle behövas.
Ja, nej, på tal om det där och säga att det är kul att hålla på Arsenal, liksom kul att vara supporter, liksom att det är fest hela tiden för Pierre och gänget, samtidigt som Mark Ogden på ESPN han pratade upp att Southgate är en kandidat att ta över efter Erik ten Hag om Ineos går vidare i sommar, och dessutom Thomas Frank. Det är klart att det känns motiverande för framtiden att fan, City kanske får åka lite nästa år om träning Southgate, han är bra.
Och så tar Southgate in Jordan Henderson för att ingjuta lite mentalitet i laget.
Och Calvin Phillips.
Det är inom mittfältet. Nej, det kan bli något. Du ska ge inte upp fotbollens fina känslor. Nej, för fan. Thomas Tuchel har väl också öppnat dörren för att United hade varit intressant.
Jo, men United kommer aldrig ta Thomas Tuchel. Alltså, jag hatar inte Thomas Tuchel som alla andra gör, men det är ju inte rätt läge att ta in en galen tysk som brukar lämna sina klubbar på mindre bra sätt. United behöver ju något långsiktigt den här gången.
Ja, vi ska jag tänker vi ska faktiskt komma till en tränare om en stund här som lämnade Manchester United och som har talat ut lite om tiden i just Manchester United. Men vi kan väl föra till protokollet att Manchester City gjorde det vi alla förväntade av dem. De följde upp 3-1 borta mot FCK med 3-1 hemma, och det var... Ja, men det var en Champions League-match man inte behövde ägna en enda sekund av. Var det något du var förvånad över? Det var 7 spelare roterar man väl. Det var väl typ Diaz, Rodri, Haaland, någon till som startade senast. Och det visar väl lite på truppbredd med tanke på att det var ganska bra spelare som spelade trots allt.
Ja, nej, alltså verkligen. Alltså, det enda förvånande är väl att Haaland spelade 88 minuter. Men Pep har ju på något sätt visat att han verkligen spelar hålen när han är frisk. Det var ju likadant förra året att man trodde att de skulle roteras hela tiden, men att han gör inte det, och att de här muskelskadorna inte är så. Jag tror att det har varit väldigt, alltså dels att man har jobbat med det, men även att man i City som anfaller spelar på ett annat sätt än vad han har gjort i Dortmund bland annat, när han får löpa liksom mycket maxlöpningar för att man ligger på rulle. Så det var väl det som var förvånande annars. Snygga byten på Diaz och Rodri ganska tidigt. Diaz går ut i 70, Rodri i paus, så... En dag på jobbet mot ett Köpenhamn som jag Jag ska inte prata Köpenhamn i den här podden, men fan, jag tycker att de imponerar. Alltså. Jag tycker att de, ja. Ja, men spelmässigt, vissa sekvenser, alltså på många sätt gör ju de, nu det är visserligen ett roterat Manchester United, och eller Manchester City, och det är ett Manchester City som kanske inte är lika påkopplade som i söndagens derby, men jag tycker på många sätt att FCK gör en bättre match och liksom står upp bättre och låter inte City komma till samma chanser som Manchester United gjorde, trots att man saknade marginaler i söndags. Så imponerar Köpenhamn, som visar att man kan göra med liksom jämförelsevis extremt små, små ekonomiska medel.
Ja, nej, jag kan bara hålla med kring det, och sen behöver vi inte fastna mer i det där. Det jag tänkte på, som du nämnde där med Haaland, det är ju samtidigt något man blir... Jag nämnde ju här att jag gärna ser att Liverpool typ roterar hela laget mot Prag, vilar alla. Jag inser ju, just med tanke på också då, att City ändå spelar förhållandevis starkt, och vissa av de här spelarna spelar trots att man tänker att det borde väl vara mycket bättre att vila dem. Det lär ju slå, det finns ju framförallt alla jävla hjälpmedel för att ha så extremt bra koll på spelarna och vilka förutsättningar som finns och hur deras muskler ska belastas och så vidare. Att vissa spelare, där har ju Mohamed Salah varit en sådan, verkar det ju faktiskt som att deras kroppar har mått bättre nästan av när de har hittat den här, alltså var tredje, fjärde dags matchrytmen. Och sen så vill man ju inte... Alltså stöka till det med det. Nu finns det väl då argument för just i Salahs fall att han är precis tillbaka från skada, och då bör man väl se den situationen annorlunda. Men man blir ju, alltså lekmannamässigt så sitter man ju oftare och tänker att varför vilar de inte fler spelare? Men det verkar ju faktiskt som att många spelares, kanske muskler och återhämtningsförmåga typ mår bättre av det ganska intensiva schemat, just eftersom de flesta av de här spelarna har ju vant in i det så extremt mycket. De har ju spelat kanske 5, 6, 7, 8 år av sitt proffsliv med match var tredje, fjärde dag, och att det kanske inte ens är till deras fördel att man vilar dem.
Det där är ju verkligen något som man är, som du säger, lekman. Att man tycker väldigt mycket samtidigt som man har noll ingång och noll kunskap i hur olika typer av spelares kroppar reagerar bäst på olika saker. Så det är ju en... Alltså, vi soft-supportrar ska ju tycka, och liksom folk som går på matcherna, det är det som är charmen med fotboll, att folk tycker så mycket, och alla communities och sociala medier och liksom ses på pubben och diskutera saker, men likväl, man tycker ju väldigt mycket om saker man egentligen inte har en jävla aning om, och det är kul.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Det är kul. Så är det absolut. Jag bara tänkte en liten avstickare från den stora, gigantiska fotbollen med tanke på Champions League som har varit i veckan. Jag har egentligen inte ägnat många sekunder, jag brukar inte göra det, åt Championship. Vi var ju lite inne på det med tanke på att i Liverpools fall så hade vi ett Southampton man mötte i FA-cupen här för några veckor sedan, och vi pratade lite då om den nya, moderna Championship-fotboll. finalen och att då supportarna till ligan är lite kappvändare med tanke på att nu plötsligt så förespråkar man ju då alla de här upcoming tränarna som ska spela progressiv fotboll med tanke på att det tidigare bara romantiserades kring sparka, spring och lervälling hela tiden. Men det jag blev, jag ska inte säga förvånad över, men jag satte mig lite in i tabellen och man brukar alltid prata om den som alltså världens jämnaste liga och alltså det är verkligen helt sinnessjukt. Alltså vi har ju pratat om avhängda lag i Premier League den här säsongen med tanke på Sheffield United, Burnley framför allt. Alltså har du slagit något litet öga på Championship-tabellen under säsongens gångar?
Nej, det har jag faktiskt inte, så upplys mig.
Nej, men alltså vi har
alltså toppen har jag kollat, botten ingen aning.
Ja. Nej, men precis. I toppen. Vi kan komma till toppen, tänker jag också sen. Men vi har ett Rotherham. De är avsågade. De har 19 poäng på 36 matcher. Men sen har vi alltså från plats 23. Och sen så går vi uppåt. Jag behöver inte ens nämna alla lag här. Men då har vi alltså... Eller vi har Sheffield Wednesday, 38 poäng. Stoke, 38 poäng. Huddersfield, 38 poäng. Birmingham, 39 poäng. QPR, 39 poäng. Millwall, 40 poäng. Blackburn, 40 poäng. Plymouth, 40 poäng. Så vi har till att börja med alltså 8 lag inom då 2 poäng där 2 stycken ska åka ur. Och man har alltså, ligger man på typ 14:e plats så har man liksom, då är man lika nära till att, då har man typ 5-6 poäng till playoff upp och man har 5-6 poäng till att åka ur. Det är faktiskt helt sjukt. Och man förstår än mer varför spelbolag kan ibland kanske göra lite pengar på att slänga in lite championship-match för när det ska spela stora system.
Känns som championship-match är 2 gånger pengarna på allt hela tiden. Över 2 gånger pengarna på allt hela tiden. Toppen är väl också ganska jämn. Alltså, i alla fall om de 3 första platserna. Southampton är en bit efter, men Leicester har väl sprungit iväg, alltså inte mycket egentligen, men Leicester på 81, Ipswich 78, Leeds 76, så det kan på de där 2 direktplatserna. Står man där, alltså man vill ju upp Leeds för rivalitet och liksom publik och sådana saker, men Ipswich lite charmigt, framförallt med Kieran McKenna, jävligt oväntat. De låg väl typ, ja men låg de inte i League One när han tog över, tror fan det. Så det är en riktig kometkarriär han gör bort i Ipswich.
Och det är väl McKenna var väl tillsammans med Michael Carey kanske, va? Assisterande till Ole Gunnar.
Jajamensan.
Och så har båda 2 gått bak och nu är Middlesbrough inne igen. Vi har ju suttit och killgissat lite kring Middlesbrough ibland att det känns som att det går jättebra, så har det gått skitdåligt. Nu har de landat lite, de har haft en lite svagare sista period här också. Ligger på 12:e plats i mitten av den där tabellen. Det var väl mer säsongens smak förra säsongen. Då fick de ju väldigt mycket ros för sättet de spelar fotboll.
Mm, ja men verkligen, de spelar väl playoff-kval till och med, va? Tror jag.
Kan de nu gjort. Vilka, om du får...
Lämna Championship.
Ja, men bara om du får välja bara då. Leicester Ipswich är på rak uppflyttning just nu. Eller tar vi Leicester och Leeds rakt upp och sen får resten göra upp. Det är Hull, West Brom, Southampton är med där i matchen. I alla fall om playoffplats också. Det är ändå bekanta Premier League-lag. Ipswich skulle väl varit liksom det lag som varit längst ifrån eller längst ur som skulle kunna återvända.
Alltså de 3 som ligger topp 3 vill jag upp helt enkelt. Leicester för att det är ett lag som visat att man har kvalitet för att inte bara komma upp och göra en Sheffield United eller göra en Burnley. Leeds för liksom rivaliteten. Det är en klubb som jag vill ska vara i Premier League och Ipswich för att det vore jävligt tråkigt. Alltså Southampton, fine. Lite sydkust, har varit i Premier League länge, men fan tråkigt om de 3 lagen som åker ut går upp direkt. Jag vet inte om det någonsin har hänt. Det känns alltid som ett lag liksom håller på att åka ut den här klassiska första året när allt går åt helvete, likt det gjorde för Sunderland. Men de som ligger topp 3, det hade varit kul.
Ja, jag kör på det. Framförallt alltså där. 5:an, 6:an, 7:an, West Brom, Hull och Norwich.
Nej,
tack, men nej tack. Håll er långt borta. Det tycker jag vi kan slå fast. Det var det vi kommer att prata om i Championship hela den här säsongen. Som om någon tänkte att nu har de fått fnatta borta på Rule Britannia.
Vad tycker du om när folk extremt poserande ska twittra ut när det är Champions League-omgångar att man minns han, idag följer jag Championship för det är riktig fotboll.
Nej, det går inte. Alltså,
sen, du behöver inte berätta det för alla.
Exakt, nej exakt, verkligen. Och jag kan vara den första att erkänna att den här veckans Champions League-fotboll har den har inte fått det att pirra i kroppen. Det var lite kul. Jag hade verkligen City på sidoskärm igår. Alltså Real Madrid Leipzig, att det var på väg att kanske hända något. Alltså fy fan vad Real Madrid är tung. Alltså de ska ligga under i den där matchen. De ska förlora den där matchen, ja, egentligen verkligen också. Men så är det sån jävla självklarhet innan Bellingham driver fram den där bollen, serverar Vinicius och säger ett stenhårt avslut, helt perfekt placerat i krysset stort sett det.
Nej, jag måste säga så. Jag har en studiospaning. Är du redo nu? Vad heter den amerikanska studion med Henri Carragher och Mike Richards och Kate?
Ja, alla vet ju vilken det är. Är det CNBC kanske?
Ja, något sånt. Alltså jag börjar tröttna. Jag satt och följde väldigt noggrant när Thierry Henry gjorde comeback i Monday Night Football med David James och Jamie Carragher i måndags under Arsenal-matchen. Och liksom den analytiska nivån tillsammans med karisman och liksom trovärdighet med tanke på karriären Henry och Carragher haft. Alltså det är så jävla bra. Alltså det är svårt att ta in hur bra den studion är. Det är liksom en blandning mellan banter men framförallt taktiska analyser. Jag fastnade för en analys kring Manchester derbyt när Thierry Henry liksom målar upp hur City använder sina åttor, i det här fallet Kevin De Bruyne och Bernardo Silva, som United, Scott McTominay och Casemiro som sittande kör en ganska direkt man-man på. Då gör de så att de liksom flyttar ut deras åttor så att de nästan liksom kliver ut jättemycket till varsin kant. Så hålet på Manchester United sittande mittfält blir ju enormt. Då är City så att de flyttar upp Rodri där och John Stones, som jag nämnde i söndags, liksom snarare spelar inverterad offensiv mittfältare. Så ytan där blir helt, helt öppen för i grund och botten Citys mittback och defensivt ankare. Samtidigt som man centrerar en trebackslinje och liksom inte har någonting däremellan för att man är så överlägsen i possession. Och det är därför också City blir ganska sårbara när United får chansen till omställningar, vilket händer de första 20-25 minuterna när tre ganska bra lägen faktiskt. Men just den nivån av analys är så jävla bra. I den här amerikanska studion, de är ju bara ute efter klipp som ska bli virala för att de liksom ska garva och håna varandra. Jag tycker liksom jag älskar ju det. Jag har efterfrågat det mer i svenska studion, mer känslor, mer debatter, mer diskussioner och liksom våga liksom släppa loss. Nu känner jag att det här har gått varvet runt, att den där amerikanska studion, de vill inte prata fotboll. De vill bara ha de här virala klippen när de ska håna varandra och garva, och det ska vara Jamie Carragher som hade ljugit att han hade pratat med Kane i veckan och sen ska Kane dementera det där och sen så blir det en jävla spridningsraket på sociala medier. Jag håller dem under lupp. Det börjar gå för långt.
Det här är en av dina bättre spaningar. Jag är, och framförallt att där fortfarande kan sitta folk ute i de svenska stugorna och typ upptäcka det just nu. Alltså att det här är, de tror, de skickar ut, kolla det här gänget, fy fan vad de är roliga. Man bara så, nej, nu har de, för att citera dig, så har vi att göra med ett gäng pussörer där i den där studion nu.
Och grejen är också, Robin, att det är en väldigt klassisk sägning att folk bara, men den där studion är så fruktansvärt bra. Sen ställer man motfrågan, har du sett studion någon gång? Eller har du sett den här en och en halv minuts klippen som kommer ut varannan vecka? Nej, jag har inte, nej just det. Det är liksom, det är där de är ute efter, och de lyckas ju. Alltså det är trovärdiga namn och de har en jävla kemi däremellan. Men just den här grejen att när man går ifrån, jag älskar balansen mellan alltså kemi, banter, men i grund och botten är det kunskapen som avgör hur bra en studio är. Och där har ju de liksom passerat när de prioriterar annat över det. Och det tycker jag att då går man för långt. Och då tycker jag att det är en oroande väg när även fotbollen... Det blir mer åt... Nu är de i USA, men liksom klippen blir ju framförallt viral i Europa. Men det blir väldigt mer amerikaniserat, där liksom fokus är att det ska handla om underhållning istället för fotbollen. Det är som jag...
Nej, och där får man väl också, alltså, så här, ge folket vad folket vill ha. Här vill ju folket nog bara ha det här. De vill ha det här lättare för det första. Alltså, amerikaner som sitter och tittar på Champions League, för vi kommer ihåg, de ligger ju inte i soffan i lugnan ro. De kanske sitter och kollar på typ jobbet på eftermiddagen med tanke på vad vi har att göra med för tidsskillnader. Eller man går ut och tar typ en lunch från jobbet och sätter sig och kollar det här. Alltså, det är kanske inte tid till att sitta i de djupdykande analyserna Och dessutom då kanske inte heller intresset faktiskt finns om vi lite generaliserar målgruppen. Och då har de ju landat helt rätt i detta. Men när, som sagt, när det är så uppenbart att, nu var det väl intervjun med Harry Kane till exempel som blev viral senast när de först hänvisade, eller Kane hänvisade väl själv till att han hade sett Henri och Carragers diskussion på i just Monday Night Football från i måndags kring någonting. Nu vet jag inte ens exakt vad det var de diskuterade, men då högg ju istället för att fortsätta på det, då högg ju istället studion in på att hur får du in alltså hur kan du kolla Monday Night Football, hur kan du kolla Sky i Tyskland, har du liksom så här fuskbox, är det lite av att göra med IPTV, och så lägger sig bara Michael Richards på golvet och garvar över hur jävla galna de är som då har synat att Harry Kane kollar lite full stream typ, och man bara så här, here we go again. Ni behöver inte göra så mycket av så lite varje gång.
Nej, exakt. Alltså Michael Richards, jag tycker han behövs. Jag tycker att han var frisk fläck när han kom in, och kanske framförallt kemin med Roy Keane, för att de är så extremt olika och det känns genuint. Men när det går från att kännas genuint till påklistrat och skriptat, då har jag svårt. Liksom jag vaknade tidigare igår så jag skulle kolla sista kvarten på Lakers mot OKC. Och så här, när de kör de här fancamsen i USA, så jag vill skjuta mig själv i huvudet när liksom folk står och dansar. Och jag vill fan inte att fotbollen ska gå dit.
Vi är inte långt ifrån.
Nej, exakt. Det jag menar att den här är ju väldigt amerikaniserad, vilket är rimligt eftersom den är i USA. Men det är, liksom, det är ju folk jag respekterar som pandit som är väldigt duktiga på, dem, på vad de gör. Så jag vill att de stick to football, för att citera Gary Neville och The Overlap.
Precis.
Och vilken övergång, Robin.
Den är bra. Vi ska bara ta en snabb vända förbi våra vänner på ATG. De serverar ju en hel del olika tripplar och andra spel i olika format här under veckans Champions League som vi pushade i de watch-along-sändningar vi gjorde både tisdag och onsdag bortifrån KH26. Men de har ju framförallt Big Nine nu inför helgen, och såklart så kommer det även en special framtagen trippel från Rule Britannia inför den fotbollshelg som väntar. Ni går in på atg.se/tutto. Då hittar ni sammanställningen av alla spel. Den svenska bollen är ju allt mer i full rullning också nu här. Så Tuttosvenskan, de har sina spel. Thomas och Olen, de plockar fram sitt, och där har ni även spelpodden ni kan lyssna på fredagar för att få mer. De där tipsen är lite mer koncentrat inför helgen. Sen går man in på atg.se/tutto, hittar allt sammanställt, eller bara atg.se för att leta runt lite egna spel. Och så lägger man helt enkelt det man vill inför helgen. Man måste vara 18 år för att spela. Skulle man ha problem med spel, då finns stödlinjen.se. Våran trippel kommer som vanligt ut på våra sociala medier under fredagen. Så där man får hugga Big Nine som vanligt. Det brukar vara lite getingbo runt om där. Det är en fin jävla sockerbit som alla svärmar kring, så man får väl hugga lite om man vill ha en andel, antar jag.
Ja, nej, men det är verkligen känslan. De säljer på som smör, och pengar tillbaka senaste två veckorna hade vi plus för två veckor sedan. Så det är kul. Det är en rolig kupong precis som vanligt när de blandar in liksom alla toppligor i Europa. Så jag är taggad. Vi sitter och filar på trippen helt enkelt som presenteras. Fredag lunch brukar vi köra, va?
Ja, men där någonstans. Beror på det. Liksom, vi brukar vara ganska snabba. Ska det göras lite grafik och så ska det läggas ut. Och så.
Ja,
det,
Ingo Solkung.
Ja, ingår fan. Snabb leverans där. Men stick to football, sa du med lite då hänvisning till studion där borta med Carragher, Richards och gänget. Men framförallt så är det ju namn på den lilla, ja, men ska vi säga, programavknoppning från The Overlap, på tal om, ja, men typ det gänget. Det är ju Carragher, Ian Wright, Jill Scott, Gary Neville och Roy Keane med gäster som
brukar ta lite. Jag tror Joey Barton tycker att Jill Scott sitter där.
Det har han en del tankar kring, skulle jag tro. Verkligen, verkligen. Men de kör en liten afternoon tea, brukar det väl typ vara. Men i veckan så hade de besök av Manchester Uniteds förre tränare Ole Gunnar Solskjær. Då bjöd han på lite, ja, men det liknar ju nästan en scoust, men det var väl en Norwegian stew. Är det någon form av, alltså typ norsk kalopsaktigt skit kanske, jag vet inte. Alltså, någon jävla... Ja, men typ. Men han pratade långt och länge. Det finns ju i poddformat, kan man fan rekommendera andra. För det är ganska insiktsfullt och man får ju följa med in i rum som vi lekmän bara kan drömma om att besöka annars. Men han la till stora delar ut texten om all den tid han hade som tränare för Manchester United. Var det något, det är väl bättre för dig att recensera, något nytt du tyckte dök upp, eller var det något som förvånade dig, eller något annat du tog med dig?
Alltså, till att börja med så är det som du säger, att det är inte vanligt att en tränare sitter så här öppenhjärtigt och öppenhjärtat och pratar om sin tid i en sån stor klubb som Manchester United. Så det är ju häftigt att få den insyn man ändå får i den här intervjun. Sen cyniken i mig noterar, alltså Ole Gunnar Solskjær känns ju så jävla likeable. Alltså så här,
det är så fint, vi ska bara säga. Det första vi sa i morse var att jag sa liksom, fan, jag fick ändå liksom, ja, men känslor för det. Jag tyckte han var jävligt bra i det här, så tog det en sekund för dig också. Bara så här, men du fattar ju varför han gör det nu. Du kan inte välja glädjen.
Ja, jag vet. Alltså, jag borde ju bara göra det. Nej, men han är ju extremt likeable och det var ju fint att se honom. För liksom, slutet i Manchester United var inte bra. Och liksom, jag kände ju att, alltså, att sitta och hata på en tränare som är en spelare och människa som betyder väldigt mycket för honom och har betytt väldigt mycket för honom med tanke på det han har gjort för klubben. Så var ändå skönt att se honom i en tillvaro när man liksom kände värme för honom igen. Men jag kan inte låta bli att notera läget han väljer att prata ut om där. Sen om det var liksom den här veckan, nästa vecka eller för 2 veckor sedan, jag tror inte att det var liksom efter Manchester derbyt specifikt, men just att han, det är inte förra säsongen när United kommer trea och tar en titel, spelar FA Cup-final. Det är när Erik ten Hag är på en väldigt dålig plats han väljer att göra den här intervjun, och jag tror att det är extremt utstuderat och man ser det även på Twitter. Alltså, det är ju, alltså fan, Twitter är svårt just nu för det är många konton som för... Men det är dit jag vill komma, för det är ju väldigt många konton som är känslan. Liksom, de för en agenda stenhårt. Jag vet inte ens om de tycker så här, men det finns ju alla klubbar. Typ när, alltså det känns som trollkonton, men vissa är uppe på sexsiffriga antal följare. Och de drar en åsikt, typ att Ten Hag är pro. Och sen så kommer man bara med ursäkter att varför det ser ut som det gör, att man ska backa tränaren, och vissa är liksom Ten Hag, vissa går på sina åsikter så jävla starkt och det känns liksom som att de vill bygga upp någonting för att skapa följare, så liksom att det inte är trovärdigt vad de än tror, oavsett om det är bu eller bä. Men man ser ju många nu som är att romantiserar tiden med Ole Gunnar Solskjær och liksom bollar upp vad han gjorde med klubben, vad vi slutade och hur det såg ut, att han inte varit backad och så vidare och så vidare. Och jag håller inte med. Ole Gunnar Solskjær var aldrig tillräckligt bra för att träna Manchester United. Han borde aldrig har blivit tränare efter interimjobbet. Och det kan man ju landa i, men det är liksom, där står jag stenhårt. Alltså, jämför med Klopp, med Pep. Han hade inte haft en chans att utmana dem. Och han pratade ju även... United var ju framgångsrika. Man slog väl Premier League-rekord i antal borta matcher utan förlust. Och han pratade ju ganska öppenhjärtat om det här, vilket jag tyckte var intressant och väldigt ärligt och naket på något sätt. Att han liksom kände pressen för Uniteds hemmafans. Att liksom, vi är Manchester United, vi ska spela på ett visst sätt på hemmaplanen. Medan på bortaplanen han kanske ville spela den fotbollen som han tyckte passade truppen bäst. Genom omställningar och liksom man hade med som Greenwood, man hade Marcus Rashford, Martial, man hade Dan James. Man hade löpstarka spelare på centralt mittfält med Fred och Casemiro. Man hade försvarare Harry Maguire och Victor Lindelöf som passar ganska bra att sitta lågt. Men och sen när man värvar inför den sista säsongen, man tar in Rafael varandra, man tar in Jadon Sancho, extremt dyra pengar, Cristiano Ronaldo kommer, då kände kanske Ole och framförallt truppen en press på fan, nu när vi får de här spelarna ska vi börja utmana på riktigt. Och han spelar med en fotboll då som han kanske inte var, han säger ju inte det med orden, men mellan raderna säger han att han inte var helt trygg med att spela den fotbollen för att den passar inte truppen fortsatt, men spelarna accepterar inte att bara ligga på kontringsfotboll hela tiden. Så att det var en del i varför det gick ut för.
Ja, och den tyckte jag var den absolut mest intressanta delen i det, med tanke på att jag tycker att den är kanske den mest överförbara delen till var Manchester United, jag ska inte säga rakt av, befinner sig nu, för ni har fan mer problem än så, tycker jag, om vi ska vara helt ärliga. Men just den delen han är inne på, att du kan ju kanske med de förutsättningar som Manchester United har, med tanke på spelare du trots allt kan värva, med tanke på någon form av grundkvalitet som finns i de här spelarna, så bör du till 80% chans i de flesta matcher att kunna hitta sätt att vinna fotbollsmatcher, det vill säga att bärga 3 poäng. Och det var han ju inne på att ja, men de hittar ju ett sätt att ja, men vinna 4. Han är ju inne på ja, men andra plats i ligan, det var tredje plats i ligan, det blev någon titel här och där.
Nej,
kanske.
Det var ingen.
Alltså, det var ingen titel med honom. Nej, men just det var det. Men han var inne på progressionen i ligaspelet ändå med tabellplaceringar och så vidare. Men att, som du är inne på, att poängen kom trots allt från ett spel som, om vi generaliserar det, kan kallas lite mer destruktivt, lite försiktigt, och då att det inte rimmade med Manchester Uniteds DNA. Och sen då under den där hösten som till slut leder fram till hans avgång, då möter man ju först Liverpool hemma i det som blir 0-5. Det är Manchester City hemma någon vecka senare, visserligen bara 0-2, men i 2 då stormatcher på hemmaplan där hela spelartruppen lite hade ja, men kanske fått en, ja, men en tuppkamp kring var man befann sig och ville att ja, men nu går vi upp och tar dem, alltså toe-to-toe, nu ska vi möta de här lagen och visa att vi har fan kommit lika långt som de här två klubbarna, alltså nu ska vi utmana dem på allvar. Och så blev det pyspunka av allting och en sån jävla väckarklocka kring att ska vi spela fotboll på det sätt som så att säga modern fotboll ska spelas, då är vi inte framme längre. Och det är väl den där diskussionen jag tycker, alltså snarare egentligen när folk pratar Ten Hag in, Ten Hag out, det är väl just det jag läser mellan raderna från dig som kanske står i ena läget och skillnaden mot dem som står i andra som då försvarar sättet att ja, men han löser poäng eller han löser vinster eller du säger nu har vi vunnit 3 raka. Ja, men har han verkligen den möjligheten att ställa om det här laget till ett lag som på, om vi säger, jämna villkor går upp mot de bästa och till slut välter dem? För ser vi inte den möjligheten, då får vi bara i så fall, då får vi bara hacka i oss att nej, men vi siktar på att komma 3-4 som bäst och det är vårt tak. Annars måste man ju ändå se glimtar av att det här laget potentiellt kan bli ett dominerande lag mot de allra bästa lagen. Kan man inte se det, då vet jag inte om det finns en framtid.
Nej, jag håller med dig. Sen alltså för den här intervjun, jag fattar ju, det är ett mysigt sammanhang, det går inte, men jag hade ju önskat för att få ut mer än mer. Ja, men mer kritiska frågor. Liksom, tror du att du hade kunnat utmana de här tränarna? Vad talar för att du hade varit på samma nivå som Pep och Klopp och Arteta och så vidare? För att få liksom en mer genuin. Jag gällande Erik Ten Hag, jag vill bara liksom bolla in. Jag fick en tweet skickad till mig. Och jag tycker att det är väldigt intressant just det som jag har pratat om. Jag ska verkligen försöka att inte gå in där. Jag gör mitt bästa. Det kommer någon gång varje sändning känns som att jag blir irriterad på dem som liksom kan stötta honom, för jag förstår inte hur. Men ett av de mest liksom klassiska argumenten som folk kör är att visa upp Mikel Artetas första säsong. Och den här resultatraden Arsenal hade, liksom det funkar för Arsenal så det kommer funka för oss också. Något jag tycker är ett extremt platt argument. Men nu såg jag liksom en sak som förklarar i grund och botten varför jag tycker att det är ett platt argument. Om vi kollar Arteta, om man jämför Arsenal 1920 med Arsenal 2021. Man vinner 10% mer av matcherna. Man får 5 poäng mer. Expected points, 7 poäng upp. Expected goals upp 2,43. Och expected goals conceded ner 9%. Alltså det är bara liksom, det finns mer statistik. United då, vinprocent ner 8%. Total points ner 13%. Expected points ner 6,5%. Poäng. Expected goals upp 0,5 och expected goals conceded upp 12. Och det är det här som är grejen. Mycket tyder på att Arteta gick åt rätt håll första året. Och det var samma med Jürgen Klopp. Jürgen Klopp kom också 7:a första säsongen. Men allt såg bättre och bättre ut för varje månad som gick. Men Erik Ten Hag är grejen att allt ser sämre och sämre ut för varje dag som går. Och det är det som är problematiken som gör att jag inte ser någon förändring. Nu ska vi inte stanna där, men jag vill bara liksom ta upp den tweeten. För jag tycker att det sätter fingret på väldigt mycket. Och att det visar sig vara dumt när folk använder Mikel Arteta och Jürgen Klopp som exempel. För det blir liksom, man måste ta ett större perspektiv och se vad det handlar om. Inte bara att vi gav honom tid, det funkar inte. Det var någon som skrev på Twitter, Newcastle gav Steve Bruce tid, så ju det gick. Alltså, man kan inte bara ta de bra exemplen när liksom en av 1000 har funkat och att det är en argumentation för att man ska ge all tid. Och att argumentet också att United, det har aldrig funkat att sparka tränare. Nej, men det handlar ju om för att United har gjort fel rekryteringar. Se vad Mourinho har gjort efteråt, se vad Louis van Gaal har gjort efteråt, se David Moyes har gjort efteråt. Se vad Ole Gunnar Solskjaer har gjort efteråt. Ingen var en världstränare när vi tog dem. Vi tog dem liksom Van Gaal 20 år för sent. Mourinho, ja, men i alla fall 5 år för sent. Ole Gunnar Solskjaer skulle vi inte tagit överhuvudtaget. Ralf Rangnick ska inte vara en tränare på den här nivån. Och Erik Ten Hag, var enligt mig en bra rekrytering, men han har visat sig vara en fegis som inte vågar stå för den fotbollen att spela i Ajax. Så det är att, ja, det är väl där någon annan så här rubrik, Ronaldo, Bellingham, är något du tycker att vi ska prata om i den här intervjun?
Nej, alltså det, jag vet att jag tyckte det, där blir ju också vi skulle ha värvat den eller vi skulle ha värvat den. Alltså, det är väl ganska uppenbart med tanke på att han kom från Molde, med tanke på att han hade full insyn i vad dels vad Erling Haaland hade för kapacitet och hade full koll på hur hans situation såg ut när han då gick till Salzburg och vilka möjligheter som faktiskt fanns att plocka honom direkt från Salzburg. Så kanske det är något som hade kunnat ha blivit verklighet faktiskt tidigare. Sen är han ju inne på både en Declan Rice, man försöker värva en Jude Bellingham man har över som en 17-åring. Det är väl det mest självklara där ute, utan att man har full koll på Jude Bellingham. Alltså, det är den mest mogna och liksom förberedda 17-åringen. Han råkar väl komma in på Carrington dessutom en dag där, om det var, vem fan var det Brian Robson och Eric Cantona som var på besök i något annat sammanhang. Typ och liksom, Bellingham blir inte ens imponerad av det. Han är där som en egen 17-åring som ska förklara för Manchester United stort sett var han ska ta vägen i sin fotbollskarriär. Och då Solskjaer sa väl att, alltså han förstod väl att vi hade att göra med något exceptionellt, och sen lyckas man inte värva över honom. Men det hör väl också till att en tränare eller sportchef ska namedroppa alla spelare man eventuellt hade kunnat plocka in. Men det är jag fastna vid, som jag tycker kanske också understryker en diskussion vi har haft här ganska ofta, kanske personifierad av Marcus Rashford, är ju det som Solskjaer är inne på kring avsaknad av ledare i laget. Han pratar om att en ordinarie lagkapten var borta, då spreds det snabbt på träningsanläggningen typ under veckan via att man skickade fram via någon typ materialare eller målvaktstränare att ingen ville ha binden, ingen ville göra införintervjuer, ingen ville ta egentligen något ansvar och vara ansiktet utåt för Manchester United. Och det i det sammanhanget runt det bordet när då Ole sitter med Roy Keane och Gary Neville framförallt. Det är ju framförallt något som Roy Keane, kan man tycka att det är för att han är en gammal stofil och en som står för någon fotboll som ändå inte existerar idag. Men ibland har det ju faktiskt problemet runt Manchester United kanske varit så enkelt som att det har saknats lite karaktär.
Ja, jag tycker att det är en bra sak om Bruno också, som liksom sätter fingret på Brunos ledarskap nu när han har fått binden. Att Bruno är en fantastisk ledare, men han är för emotionell. Alltså han låter hans känslor påverka hans ledarskap. Och det är det man ser liksom, och det är det som provocerar folk med Bruno Fernandes, som man liksom kan se med blotta ögat, att han kan inte kontrollera sina känslor. Så hur bra ledare är han då, och hur bra ansikte utåt är han för Manchester United i läget man befinner sig. Men tycker jag även att, det här blir ju spekulationer, men han säger även den här linjen, han visste i paus mot Watford att han skulle få sparken. Jag kommer inte ihåg om han ligger under med 3-0, och då ställer han ju frågan, är det någon som, se till om ni inte vill spela, räck upp handen om ni de som vill spela. Nu går ju folk tillbaka och kollar den här matchen. Marcus Rashford utbytt i paus. Vad ska man värdera i det, tycker du?
Nej, exakt det kan man värdera som vi har återkommit till så många gånger för. Och det tycker det är ett snyggt slag mot Marcus Rashford utan att nämna honom vid namn från Ole. Det uppskattar jag faktiskt.
Ja, men det tyckte jag också. Det tog inte lång tid innan folk letade fram just den här matchen, om det var några som blev utbytta i paus. Och det är klart att det var Marcus Rashford. Det är kanske inte jättebra timing för honom efter den där intervjun. Han skulle visa hur mycket han bryr sig och han kämpar för klubben. Så vi får se framtiden helt enkelt. Men som sagt, den rekommenderas. Har ni tid, kolla på YouTube, för det är bättre i bild helt enkelt. Men den finns även om ni söker på typ The Overlap eller Stick to Football.
Ja, det funkar lika bra i poddformat 1,8 gånger hastigheten.
Nej,
så tränar man sin engelska också.
Jo, inte 1,8. De pratar i mun på varandra.
Ja, men jag turnerar från 2,2 till 1,8.
Jag kollar första halvan på YouTube.
Ja, men ni förstår att jag har dubbelt så mycket tid i mitt liv som alla er andra jävla 1,0-lyssnare. Fy fan. Och fyller skallen med så jävla mycket expertis.
Sant. City ska göra en dokumentär med Netflix. Det blir kul att se. Vi behöver inte säga något mer om det. Kvällens match i Europa League behöver vi inte säga någonting om, för ingen kul att prata upp matcher. Förutom matchen på söndag. Vad känner ni för söndag?
Ja, nej, men först, jag tycker vi kan göra det. Det är kul att äntligen kommer en bra true crime story till Netflix som någon skrev med Citys trippelvinnande säsong. Fy fan vad de försöker mjölka ut något som ingen i hela världen bryr sig om. Ingen kommer titta på det här ens. Det är helt otroligt att det ens blir en dokumentär av det. Men skit samma, vi får väl se vad det till slut blir. Vi kan väl bara föra till något eventuellt protokoll att det är alltså, som sagt, Sparta Prag, Liverpool, Roma, Brighton, Freiburg, West Ham, Ajax, Aston Villa. Jag tycker ändå att det är lite trevliga matcher, så behöver vi inte prata upp dem. Men det finns fan... alltså, vi får se hur vi ska göra nästa vecka med tanke på hur deppig Champions League-veckorna är för de engelska lagen. Det är bara Arsenal i farten nästa. Vi har alltså 4 engelska lag som antingen kan gå vidare eller åka ur på torsdag kväll. Är det fredagsavsnitt?
Kanske.
Ja, kanske. Vi får säga. Vi kan kolla lite
utgångsläge. Jag är emot fredagsavsnitt.
Ja, men det är jag också. Jag hör dig, men samtidigt om det är där all den engelska bollen spelas så kanske vi får anpassa oss. Men vi ser. Helgens stormöte, sa du, var det Manchester United Everton på lördag förmiddag?
Jajamensan. Riktigt taggad.
Ja. Ja, det är alltså ångestmöte deluxe här. Everton har inte vunnit sedan 16 december. Det är ett United som sannolikt behöver sina 3 poäng också. Den är mysig att ha redan till lördagslunchen.
Ja, nej, det blir trevligt direkt efter Tutelag Weekend som ni såklart ska kolla på 11.00 och ryktas som en hemlig gäst. Så vi ser fram emot. Det blir riktigt
mycket. Kul. Mycket, mycket. Men jag antar att det var Liverpool, Manchester City du var på väg till 16.45 söndag eftermiddag.
Jävla tid!
Ja, men prata om det senast också. Det var ju derbyt vi hade 16.30 där. Det gör ju att vi visserligen kan sätta oss och podda. Vi kan liksom plocka ner veckan lite tidigare eller helgen. Så det betyder mer podd, mer tidigt, vill jag på säga. Tidigare
jag skulle äta på söndag. Hur fan ska jag hinna det här?
Vi kan ta en sen sittning.
Ja, vi får se. Också. Vi får se.
Ja, jag känns som att jag kan ha känslor som behöver landa innan jag uttalar mig kanske. När du skickade till mig i måndags, Paul Tierney ska döma matchen. Vi har aldrig fått så dåligt i hela mitt liv. Men det var Michael Oliver som har pipan på söndag. Så det är inte ens jag klagar på förhand.
Var det Tierney som dömde? Vem dömde Liverpool i söndags? Eller i lördags?
Ja, men det var ju Tierney.
Och
det
är
ju
det som han är avstängd nu.
Han är absolut inte avstängd. Han fick ingen match den här helgen. Han är absolut inte uttalat avstängd.
Det fattar man ju.
Vad ska han vara avstängd för?
För att han gjorde fel. För att han gav bollen till en i Nottingham skulle ha bollen. Det pratar man i Monday Night Football också.
Ja, men han hade gett Nottingham bollen i ett liknande skede tidigare. Dubbelfel. 1+1.
Alltså han la till minuter för att liksom Klopp ska vinna sin titel och han begick lagbrott.
Alltså du ska förstå hur alltså det ringer så mycket alltså dumhetsklockor när man till och med går ut på Twitter och möts av tweets som att Liverpool är i maskopi med Paul Tierney om att vinna Premier League. Alltså Paul Tierney har motarbetat Klopp aktivt i 5 års tid i stort sett. Alltså Klopp är beredd att mörda mannen för fan. Vi kan inte gå så långt så att vi tror att Paul Tierney vill Liverpool något väl. Och om detta betyder att han inte får döma oss mer den här våren så är det en vinst för alla involverade kan jag säga.
Är det så? Jag ser att Liverpool är det laget som han har dömt flest gånger den här säsongen tillsammans med Crystal Palace. Det är den här lilla noteringen att ni får väldigt mycket fördelar där också.
Har vi resultat? Har vi vunnit bara med Tierney?
Ni har vunnit alla matcher med Paul Tierney. Så noterar.
Notera. Ja. Men på söndag som sagt, då är det Michael Oliver med pipan istället. Liverpool, Manchester City kommer sjuka rykten under veckan också. Att Keller hade skadat sig. Du höll mig ju på. Liksom. Adrian skulle in i målet vet du, på söndag. Men Mohamed Salah tillbaka. Alltså jag kan ju inte känsla mig. Prata upp matchen är inte det vi ska fastna i heller. Men du som sitter utifrån, oavsett vad du försöker färga ditt supporterskap i här. Ser du, alltså tror du att City går för att slakta Liverpool? Liksom, eller är de till och med nöjda med ett poäng här? Eller vad ser du för match framför dig?
Jag tror att båda lagen går in med att man vill vinna. Alltså såklart att man vill vinna, men att man går för att vinna. Men ju mer matchen tickar. Liksom i 70 minuten tror jag att båda kommer vara extremt rädda för att förlora. Samtidigt är, alltså Liverpool har väldigt bra statistik på Anfield mot alla lag. Och även Manchester City, det är väl någon förlust för 2 eller 3 år sedan när man torskar med 4-1. Men annars har man riktigt bra statistik. Du och jag har faktiskt varit på plats de 2 senaste matcherna i Liverpool. Det är väl 1 kryss och 1 vinst de senaste 2. Så precis. Jag ser en bild såklart där Manchester City kontrollerar possessionet. Sen är det ju upp till Liverpool att vara extremt kliniska när man ställer om. Och det är där som är, Liverpool har ju en finess i sina omställningar och kan ett eget spel. Om man jämför exempelvis med Manchester Uniteds taktik sina, så kan spela med väldigt intensitet och väldigt viktigt. Så här, alltså folk har pratat om när Liverpool vänder mot Luton att Anfield hjälper till. Liksom stämningen har gått upp lite sen Jürgen Klopp annonserade att han skulle sluta. Anfield är jävligt viktigt på söndag skulle jag säga. Alltså
alltså för de här som gillar att slå på en Liverpool Nottingham klockan 4 match och ta någon skärmdump av att Anfield är dött. Alltså, nu kanske jag då sätter mig på en häst där jag kommer få trilla av sen, men slår man igång tvn söndag 16.45, då utgår jag ifrån att det kommer eka. Alltså det kommer ju vara tidig bussmottagning, det kommer vara fest i stan hela dagen. Det är ju på många sätt och vis den finalen som liksom för Liverpools del i alla fall är att sätta allt fokus och hopp till den här våren. Vi vet att alltså, oavsett hur mycket Arsenal finns där, så finns det ju av exakt de anledningarna vi är inne på i början av avsnittet, så vet vi ju att det handlar om sättet vi tar oss an Manchester City till 99% i alla fall för att skapa förutsättningar den här säsongen. Så supporterled kommer ju vara upppumpade till max. Och sen är det ju bara showsen. Sen tror jag det kommer handla mer om hur mycket det sen kommer hjälpa, eller eventuellt, jag ska inte säga hjälpa, men alltså hur mycket press det kommer ligga på spelarna, att, alltså vikten av den här matchen. Men Liverpool och Anfield spelar en otrolig del i det här på söndag. För jag håller ju, det har vi vet, alltså jag håller Manchester City högre just nu. Jag tycker de har bättre förutsättningar inför den här matchen. De kommer från, ja men, inte mer självklara insatser, men de har ju trots allt haft möjligheten att spela ut på ett sätt som Liverpool inte riktigt har haft. Och nu ser det väl ut som att vi till numerär och till de namn vi kommer att kunna ställa ut med får ut ett riktigt bra lag på pappret i alla fall. Luis Diaz, David Nunes, Mohamed Salah längst fram skulle jag tro. McAllister, Endo, Soboslai, ett mittfält. Robertson, Gomez tror jag går till höger. Van Dijk, Konaté, Kelle här. Det är ju ett lag som kan vinna den här matchen.
Det är väl typ Trent och Alisson som är borta från, om man ska sätta ut den bästa elvan. För jag tror ändå att man spelar Luis Diaz över Diego Jota i den här matchen, om man liksom får välja, om vi bara säger så. Så det är liksom en tacksam timing för att Liverpool får tillbaka alla spelare.
Ja, verkligen. Och det handlar ju snarare bara om vilka förändringar man kanske annars hade gjort i typ 70:e minuten, om det står och väger. Men helt rätt som du är inne på, till 9/11 typ, ett helt ordinarie Liverpool-lag när vi sparkar igång i alla fall.
Och, du måste åka jobba.
Nu ska du åka och jobba. Ja. Det ska du få göra. En jävla söndag, en jävla helg väntar i alla fall. Som sagt, spelpodd fredag, det tar ni del av i det här flödet. Total Weekend kan ni kolla live på YouTube lördag morgon klockan 11. Eller så lyssnar ni det i poddformat också i det här flödet under helgen. Så hörs vi snart igen. Och vi tackar som vanligt för att ni är med och lyssnar.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.